Du lyssnar på Vägen Hem, en podd där vi, Heiner och Simon, samtalar om församling, lärjungaskap och livet med Jesus.
Här samtalar vi om hur vi som Jesu lärjungar och kyrka på 2020-talet kan hitta vägen hem i en tid där riktningen ständigt ändras och möjligheterna aldrig tar slut.
Och du som lyssnare är med på resan Vägen Hem.
Välkommen till det sjunde avsnittet av podden Vägen Hem.
Halleluja!
Det här blir det heliga avsnittet. Det känns väldigt bra.
Ja.
Och med kul. Oss som gäst idag har vi en namn till mig. Simon, välkommen.
Tack så mycket.
Du är ju snart åtminstone för detta studiekamrat med Heiner.
Oh ja,
precis.
Så idag sitter jag här med två stycken teologer och det känns väldigt häftigt och lite ödmjukande för en enkel frälsningsofficer. Men framför allt så är det superroligt, för idag ska vi prata om ett tema som känns både viktigt och spännande.
Och då är det väl min stora ära att få välkomna Simon och få säga lite grann om det eller hur vi känner varandra. Vi har då båda två pluggat på Johanna Lund de senaste 2 åren. Du har pluggat där lite längre än vad jag har gjort. Och så träffades vi alltså för 2 år sedan när vi började att studera masterprogrammet i exegetik vid Johanna Lund. Och du Simon kommer ifrån Sundsvall och jobbar i en pingstkyrka där. Stämmer
precis,
det? Vill du säga lite om dig själv?
Jag kommer från Sundsvall, född och uppväxt där och kvar där än så länge och jobbar som sagt i Pingstkyrkan i Sundsvall på 50%.
Så härligt. Men som Simon Paulin då sa i början så kommer vi ju prata om den heliga ande och den heliga andes roll i församlingen, i våra liv som lärjungar. Och det knyter ju an lite till sista avsnittet som vi hade där Lelle var vår gäst och vi pratade om pingst. Och idag då ska vi gå lite djupare och se på vad pingst egentligen för konsekvenser, vad betyder det för kyrkan idag?
Mm. Och i pingsten som vi konstaterade senast så får ju vi ett nedslag i historien där anden på något sätt träder in i världen. Och det får ju konsekvenser från den punkten och framåt hur kyrkan träder fram eller framträder i världen. Men vi behöver prata mer om anden. Och det är just därför vi har Simon med oss idag.
Då känns det jättekul, inte bara att du är en pingstvän, men också att du verkligen är en person som jag har upplevt i alla fall, som någon som verkligen längtar att få se mer av den heliga ande i ditt liv, i din tjänst, i den församling där du står. Och sen också att se det och uppmuntra i just det här ämnet egentligen, eller i det i olika andra sammanhang också. Så det är väldigt härligt att ha det här.
Får jag bara börja med frågor, Simon? Tycker du att vi behöver prata mer om den heliga ande i svensk kyrklighet?
Vi behöver i alla fall mer av den heliga ande och att uppleva vad den heliga ande kan göra i våra liv. Vi pratar väldigt mycket om många saker i kyrkan och det är väl kanske inte egentligen den viktigaste biten av det. Att vi pratar om det alltså.
Just det, ja.
Ofta nöjer vi oss med att prata om saker och sen tänker vi att nu har vi pratat om det här och det är ju trevligt.
Ja.
Men det handlar ju faktiskt om ett liv tillsammans med Gud.
Just det.
Fader, Son och Helige Ande. Historiskt sett har väl den Helige Ande lätt glömts bort och blivit marginaliserad. Det har mer kanske blivit i vissa sammanhang Fadern, Sonen och den heliga Bibeln eller Fadern, Sonen och den heliga kyrkan än det har blivit Fadern, Sonen och den heliga ande.
Mm.
Just det.
Och då är jag ju såklart varken mot den heliga Bibeln eller kyrkan, men ja, jag tror att vi behöver förstå mer vad den heliga ande, dels hur viktig han är i det kristna livet och vem han är. Att vi kan få lära känna personen den heliga ande och att det kristna livet handlar om egentligen vad Gud genom anden vill göra i oss, för oss, genom oss i den här världen. Vi klarar inte av egentligen det här kristna livet själva på något plan. Vi klarar inte av att göra oss till kristna, för det behöver vi bli födda av anden.
Precis.
Genom vår tro och förtröstan på Kristus. Men vi klarar inte heller av att följa Jesus eller egentligen göra någonting av det som Gud kallar oss till utan den helige ande. Vi kan göra saker, vi kan vara upptagna, men ingenting som bär frukt för evigheten om inte Gud själv får göra jobbet. Det är som det står i någon psalm 127 där, att om inte de som bygger på huset, om det inte är Herren som bygger huset, så arbetar arbetarna förgäves. Och så tror jag att det är egentligen från början till slut i det kristna livet. Mm. Det är Gud som måste få göra jobbet.
Wow. Vilket intro.
Ja, det
är
verkligen
superviktigt.
Och då har du egentligen redan svarat en hel del på första frågan, varför behöver vi den heliga ande? Men du kanske vill utveckla ännu mer.
Precis, jo, men som jag sa där, alltså för det första, för att ens bli en kristen, så säger Bibeln att vi behöver bli födda på nytt. Det är det som gör att man blir en kristen. Och det är ju anden som gör det.
Mm.
Det är han som tar den, kan man säga, objektiva verkligheten som Kristus har gjort tillgänglig för alla. Vi tror ju att han har dött för alla människor. Eller jag tror att alla vi här, vi är inga kalvinister, vi tror att han dött för alla.
Vi åtminstone, ja.
Vi tror att han har dött för alla. Det är en objektiv verklighet. Det finns objektiva löften i Guds ord som gäller alla. Men vi vet också att alla får inte del av det. Det behöver bli en subjektiv verklighet i våra liv. Och där ser jag liksom den heliga ande som, kan man säga, det trådlösa nätverket från himlen till oss.
Just det.
Det är han som förverkligar alla de här sakerna som Kristus har vunnit åt oss, som Gud har gjort och lovat, så att det blir en verklighet i våra liv. Så det går liksom inte ens att starta utan den heliga ande. Men sen är det ju liksom, om man ska fortsätta där, så nästa steg är ju då, som jag redan har sagt lite grann, att följa Jesus. Och jag har en kompis eller en mentor som säger så här att Gud kallar oss bara till det som är omöjligt att göra.
Mm.
Därför att då är vi beroende av honom och då är det Gud som måste få göra det.
Mm.
Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Ta vilken uppmaning eller befallning som helst som Jesus ger. Och så funderar du, kan jag verkligen göra det här själv? Mm. Älska Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Och älska din nästa som dig själv. Jag tänker, ja, men det låter ju fint. Mm. Det kan jag göra. Ja. Tills man verkligen funderar på vad det betyder. Vad innebär det att älska som Gud älskar? Och då förstår vi att jag klarar inte det här. Jag är kaputt liksom när det kommer till att leva upp till vad Gud kallar mig till. Och därför behöver jag den heliga ande. Och det går liksom att ta vad som helst. Det kanske blir uppenbart när man pratar om övernaturliga, ja. Ja, jag tänkte säga övernaturliga saker, som att Gud säger be för de sjuka eller liksom, då blir det uppenbart att vi behöver Gud, men vi behöver förstå att vi behöver honom på exakt alla områden som Gud kallar oss till. Som det står i första Thessalonikerbrevet 5:24, trofast är han som har kallat er, han ska utföra det.
Amen.
Han ska utföra det.
Yes. Jättebra. Och då är det ju verkligen det här att vi behöver den heliga ande i våra liv för att kunna vara kristna, för att kunna leva som lärjungar, för att kunna göra det som vi är kallade till.
Precis.
Men då blir ju frågan, går det till? Ja,
du vill bara säga en kort sak där också på det som Simon tog upp om lagen. Jag tycker det är väldigt intressant när man läser Romarbrevet till exempel. Och ser att först lägger Paulus fram evangeliet, så här, vi blir frälsta av nåd genom tro på Kristus. Det är inte genom gärningar och så vidare. Han utvecklar ju det i kan man säga, nu förenklar jag extremt mycket, men de första fem kapitlen.
Ja.
Först så liksom visar han att vi alla är syndare, vi alla är samma båt, och sen att vi alla blir frälsta genom nåd och inte något vi kan göra. Och så slutar han kapitel 5 med att där synden var stor, där överflödade nåden ännu mer. Och vi tänker bara, wow, fantastiskt. Men så inser Paulus att en del kan missförstå det här, så då kommer kapitel 6 in då. Nu var det inte som att han skrev kapitlen, det kommer ju senare.
Ja,
men så här, ja, men ska vi synda då eftersom nåden är så stor? Och då, nej men verkligen inte. Och då tar han i tur med det diket som han lätt hamnar i, att det som jag brukar, folk talar ofta om lagiskhet, men jag brukar säga att det finns ett nådiskhet-dike också, där man pratar om nåden på ett felaktigt sätt, så att det blir en ursäkt för att synda och inte leva i Guds vilja. Och då liksom tar han i tur med det diket. Alltså, nej, men vi som har blivit bedöpta med Kristus, för jag har dött med Kristus.
Mm.
Syndens, liksom, syndens makt är bruten. Och så tar han i tur med det och säger, ja, vi ska inte leva så. Och sen kommer han in i kapitel 7 då, i våran kapitelindelning. Och det är som att han vill täcka upp för det andra diket, som är då lagiskheten. Att, ja, men ska vi då leva efter lagen eftersom vi inte ska synda? Nej, vi är skilda från lagen. Vi var gifta med lagen förut, men nu har vi dött från lagen och nu är vi istället trolovade med Kristus. Liksom.
Mm.
Och så går han igenom allt det här, att det jag vill, det gör jag inte, och det jag inte vill, det gör jag.
Just det.
Ett sammanhang som ofta också för övrigt missbrukas. För de flesta kristna som använder det som en ursäkt, de vill synda. De är inte som Paulus, att de inte vill synda men inte klarar av det. utan de vill synda och då använder de det som ursäkt för att göra det. Alltså, men det är ju inte det han säger, jag vill inte synda, men jag upptäcker att den här kampen klarar jag inte av själv.
Och det är väl det som är poängen på något sätt.
Precis, för då slutar jag liksom att, ja, men jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och så liksom bara, men Gud var det tack, det finns ett svar, Jesus Kristus. Och sen kommer han in i kapitel 8 som egentligen handlar om anden hela vägen. Mm. Och där visar han på något sätt att på den här vägen Gud har kallat oss att gå som lärjungar så finns det två diken. Och utan Gud, utan den heliga ande kommer vi oundvikligen hamna i något av dem. Eller som de flesta kristna, de pendlar mellan dem. Man pendlar mellan att missbruka nåden och att bli lagisk. Mm. Och så hoppar man det emellan. Ena dagen så är man liksom fast i det ena diket och andra i nästa. Mm. Och så mår man dåligt och blir känner fördömelse. Och så kommer Paulus, men det finns ingen fördömelse i Kristus för att livets andeslag har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och så pratar han om livet med den heliga ande i kapitel 8.
Just det.
Och det är på något sätt liksom nyckeln för att vara mitt på vägen. Och det tror jag att många av oss kristna behöver förstå. Att den heliga ande är så mycket mer än tänkte säga det vi pingstvänner förknippas med tungotal och sånt. Mm. Eller att vi bara citerar honom i trosbekännelsen. För han finns där på något odefinierat, omärkbart sätt i våra liv. Utan han vill verkligen genomsyra våra kristna liv.
Och ska man vara rättvis så är ju mycket av det här inte så lätt att förstå. Mm. Alltså om man verkligen går in i de här två dikerna som man talar om. Och kan stolpa upp det så här snyggt som du också nu förklarar. Och berätta att ja, men vi måste hålla styrfarten framåt in i då, om vi kallar kapitel 8 för styrfarten på något sätt.
Ja.
Då blir det lättare att hantera det här, för att jag tror det här med att jag gör det jag inte vill och så vidare. Jag tror att det är sant att många använder det som en ursäkt för att få göra precis som de vill, vilket inte frihet i Kristus innebär. Mm. Men många missförstår också och kan inte riktigt hantera den friheten som man tänker att man har fått genom de här styckena.
Mm.
Så att vi undervisar varandra och på något sätt bollar de här sakerna, de här diken om man så vill, och väger dem fram och tillbaka och tittar på vad innebär det här diket, vad innebär det andra. Där någonstans tillsammans i gemenskap behövs ju liksom, ja, det behövs för att vi ska förstå hur vi kan leva.
Precis.
Och så som du säger Sundsvall Simon, så som du Sundsvall Simon sa tidigare, så är det ju med den heliga ande så hamnar vi mitt på vägen, alltså mellan de här två olika diken. Och det passar ju väldigt bra med namnet på den här podden också, Vägen hem. Vi vill ju hamna mitt på vägen egentligen. Vi vill ju liksom gå på vägen och då behöver vi den heliga ande.
Man skulle kunna säga på ett annat sätt att livet i anden, det är i motsats både till livet under lagen och livet i köttet.
Just det.
I synden. Alltså anden på något sätt står i motsatsförhållande till båda de två.
Just det. Ja.
Vill jag försöka leva efter lagen kommer jag inte leva efter anden. Vill jag leva i köttet kommer jag inte leva efter anden. Om jag lever i anden, alltså andens förmåga i mig och låter mig vara ledd av anden, då kommer jag automatiskt undvika de där två dikerna.
Ja. Och jag tänker, nu när vi lyssnar på det här, då tänker vi, ja, vad härligt, det här längtar man ju efter, det här livet vill man ha. Och då tänker man ju kanske just på det här begreppet andedop, hur blir det då uppfyllt med den heliga ande? Och det som då kanske klassiskt i pentekostala sammanhang också har pratat om som andedop. Hur skulle du förklara det? Hur blir man uppfyllt med den heliga ande?
Och nu ska jag väl börja med att säga att jag är inte kanske en klassisk pentekostal teolog eller varelse som någon sa i det här sammanhanget.
Tänk på en pentakostal varelse.
Precis.
Ja.
Det låter rätt snyggt. Det
är underbart. Men jag är inte har den klassiska pentakostala teologin där faktiskt. Jag tror dock att erfarenheten är otroligt viktig. Alltså det man klassiskt har kallat för andedop. Men helt klart är det ju så att Bibeln talar om att när man blir född på nytt, från den stunden så har man den heliga ande. Och det går ju tillbaka till det vi sa förut. Det går inte att vara kristen utan att ha blivit född av anden. Och när Paulus ska tala om vad som är garantin för att vi faktiskt är kristna, så säger han ju inte att ja, men ni bad en bön eller ni gjorde något sånt. Utan han säger att garantin är anden som ni har fått som ett sigill. Så det är viktigt att slå fast, tänker jag. Och jag brukar inte tala i termer av andedop längre. Därför att den termen är lite problematisk rent bibel, alltså hur den används i Bibeln.
Mm,
och det behöver vi inte gå in på så mycket nu. Men jag brukar istället säga så här att det handlar om att vara fylld med anden till överflöd.
Mm.
Och det är inte automatiskt så att du är fylld till anden med överflöd bara för att du har den heliga ande och är en kristen. Därför att i Efesierbrevet 5 och 18 så skriver ju Paulus att berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten, alltså problemen typ. Utan låt er istället uppfyllas av anden. Och om man ska vara lite nördig nu då, Heiner, med grekiskan här, så är det ju faktiskt det går ju att tolka det här som att det är en kontinuerligt uppfyllande. Alltså låt er ständigt uppfyllas av ande, skulle man kunna översätta det till. Så att det tänker att det är där vi behöver komma åt. Inte har jag blivit andedöpt, talar jag i tungor eller vad vi nu tänker är liksom någon slags tecken på det. Utan frågan är, idag är jag fylld till överflöd med anden?
Mm.
Det är den viktiga frågan.
Så bra.
Inte vad som hände för 7 år sedan eller 3 år sedan eller 50 år sedan, utan idag.
Och enkelt kan man väl kalla det för huruvida man står i flödet, eller?
Ja, det är ju ett sätt att uttrycka det.
Ja.
Man kan ju fundera på, ja, men vad är tecknet på att jag är uppfylld till överflöd med anden? Det kanske blir en relevant följdfråga här. Och då tänker jag att en sak som i alla fall trycks mycket på i apostlärningarna, det är frimodighet. Att dela Jesus med människor. Det är ett tecken på att jag är fylld till överflöd.
Just det.
Med Guds ande. Därför att anden vill alltid upphöja Jesus Kristus.
Mm.
Alltid förhärliga upphöja Kristus. Och han vill, det här kan man egentligen applicera på allt den heliga ande gör. Den heliga ande vill förhärliga Kristus i för ofrälsta så att de dras till Kristus och blir frälsta. Den heliga ande vill uppenbara Kristus för de som är kristna genom Bibeln till exempel. Den heliga ande vill uppenbara Kristus i de kristna genom det vi kallar andens frukt, kärlek, glädje, frid. Det där som inte är känslor utan karaktärsdrag som är Kristi karaktärsdrag. Och den heliga ande vill uppenbara Kristus genom de kristna, genom att vittna om Jesus, genom andliga gåvor, genom det övernaturliga och annat ut i den här världen. Så om man sammanfattar allt den heliga ande gör är att förhärliga uppenbara Kristus, så gör han det liksom på alla de här, jag tror det var 4 sätten jag har sagt det nu. Och för oss som tror på Kristus så vill han göra det för oss, i oss, genom oss. På olika sätt. Så den här övernaturliga kärleken, att vara uppfylld av den här osjälviska, utgivande, uppoffrande, gudomliga kärleken, det är ju ett tecken. Att vilja vittna. Andliga gåvor som kommer i funktion kan vara ett annat liksom tecken på att det här liksom, det finns ett flöde.
Jag tänker bara, för att lägga till en ytterligare en dimension till det. Jag tänker också på den heliga ande som Guds livskraft och livgivande kraft egentligen. Och där tänker jag i församling, alltså jag gillar det som du sa nu. Det är så bra, liksom förhärliga Kristus. Men jag tror också det är andens roll i skapelsen på något sätt också. Att liksom att ge liv till allt. Och det kan vi också ta som uppdrag för oss kristna, att liksom komma med Guds nya liv in i de områden där vi är. Och det kan ju även uttrycka sig på väldigt praktiska sätt. Alltså jag tänker på kreativa uttryckssätt där liksom anden ger oss inspiration och kraft. Jag tänker på hur vi tar hand om saker och skapar nya uttryckssätt, eller hur vi ta hand om skapelsen, hur vi lagar mat och liksom, alltså det blir väldigt bredd och lite suddigt ibland också kanske, men det är också en del av det, tror jag, kanske inte det främsta uttryckssättet, men en viktig del som vi kan ta med också.
Och jag gillar det här verkligen med att anden får peka på Jesus i allt vad anden är och gör. För det renar oss lite grann ifrån någonting som man ibland får med sig i kyrklig sammanhang, det här med mitt ägandeskap av anden och andens gåvor.
Mm.
Jag är det ena eller andra, eller jag har det ena eller andra.
Just det.
Och där ligger ju inte fokus på varken Kristus eller fadern eller anden heller egentligen. Där är ju fokus på oss själva.
Och inte heller på de andra som anden vill hjälpa genom oss.
Precis.
Och det där är väl det klassiska, vi blir självfokuserade medan Gud vill att vi ska vara Guds fokuserade och fokuserade på andra.
Ja.
Och det där vill ju den helige ande göra i oss. Han talar ju inte om sig själv egentligen. Utan han pekar på Kristus och han gör... Ja.
Och tänk om vi fick ta efter i det exemplet. Inte tala så mycket om oss själva.
Precis. Jag brukar ibland säga så här när jag pratar om andliga gåvor. Att vi ska inte bli några sådana här gymkristna som står framför spegeln på gym och spänner våra egna muskler och så här, titta, jag har profetians gåva, ser ni allihop? Och så är man jättenöjd över sig själv och står där framför spegeln. Det är inte det Gud har tänkt, utan det handlar ju om ett tjänande.
Just det.
Precis. Använd dina muskler för att hjälpa din kompis att flytta möbler.
Precis.
Mm. Och om vi då inte ska vara gymkristna som står och flexar i spegeln och så här, hur ser det då ut i en församling där anden får ta stor plats?
Det är en väldigt bra fråga och jag är inte säker på att det går att svara uttömmande på den riktigt, men jag kommer tillbaka till det här att anden förhärligar och uppenbara Kristus och att en församling då där anden får utrymme att verka kommer vara en församling, en gemenskap där Kristus är synlig och där han blir tillbedd och ärad och får vara i centrum. Ofta blir det liksom, vi älskar vår församling, men jag tror att en församling som är verkligen präglad av den helige ande, där kommer det första intrycket vara att de älskar Jesus och de älskar varandra. Som jag är inne på förut också, i Romarbrevet så står det ju att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och den osjälviska gudomliga kärleken kommer man att känna av, tror jag, i en gemenskap där den helige ande får utrymme. Sen kan man ju gå vidare och tänka till exempel det som Paulus talar om i första Korinthierbrevet 12, 13 och 14 om hur anden uttrycker sig i den kristna gemenskapen. Och då är det återigen att det står i kapitel 12, vers 7 att anden manifesterar sig så att det blir till nytta. Och läser vi vidare så ser vi att fokuset är att vi bygger upp varandra. När vi kommer samman, så säger han i kapitel 14, så har alla någonting att bidra med. Alla har någonting att ge. Det kan vara en sång, det kan vara undervisning, det kan vara en uppenbarelse, det kan vara ett tungotal eller en uttydning. Men, säger han, låt allting bli till uppbyggelse. Mm. Så när den helige ande får verka i oss och i vår gemenskap så upphöjer han Kristus och han låt den här kärleken få flöda över, den här osjälviska kärleken. Och sen kommer också olika av de här andliga gåvorna, tänker jag, i uttryck. Inte för att vi ska spänna musklerna med dem, som sagt, utan för att bygga upp varandra.
Mm.
Och jag tror att det förändrar väldigt mycket när man tänker sådär att jag kommer till gemenskapen för att alla har någonting att ge, inte för att få någonting. Om alla kommer till en kristen gemenskap och tänker att jag ska få någonting, nu ska jag bli uppfylld, då kommer alla gå därifrån tomma.
Just det.
Men om alla kommer för att ha någonting att ge av Kristus genom anden, då kommer med stor sannolikhet också alla få någonting.
Och för att nyansera den bilden som jag verkligen håller med om, så tycker jag att det känns schysst att använda ordet bygga. Jag tänker Paulus använde det uttrycket om och om igen, att bygga upp eller utrusta. Och om vi kommer med inställning att vilja vara med och bygga i och för församlingen och runt församlingen, då är ju bygget större när vi går därifrån också.
Precis, och då vill jag bara lägga till, när vi talar om att bygga församlingen, så det vi talar om är att bygga människor.
Just det, bygga upp.
Församlingen är människor. Vi talar om att anden vill bygga människor genom mig och dig och tillsammans.
Mm. Inte först och främst måla om i entrén.
Nej, och inte i första hand heller bygga en organisation eller göra en organisation stor. Eller
det är inte medlemslistan som är viktig.
Nej, och inte antalet gudstjänstbesökare heller egentligen.
Ja.
Mm. Utan det handlar om att Gud får bygga människor. Mm. Och desto fler som lär känna Jesus, desto bättre är det, såklart.
Just det.
Men jag tror att det är också viktigt fokus att det handlar om, när Gud bygger församling så bygger han människor.
Mm. Och i den processen så är det ju naturligt när vi talar om anden att när man lever ett liv som är utgivande, man bygger upp varandra, att det får kraft av anden. Mm. Och hur, så som vi började då, hur fylls man upp av anden?
Det är ju en jättebra fråga och en jätteviktig fråga. hur-frågan. Ibland pratar vi bara om vad vi ska göra och sen inte hur. Jag tänker så här. För det första så i Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-39 så säger det så att om någon törstar så kom till mig och drick. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram som skriften säger. Detta sade han om anden. Så vad är det han säger där? Jo, om vi vill ha det här flödet, det här levande vattnet som är anden, så börjar det med att vi törstar, att vi har en längtan, att vi vill ha tag på det här livet. Det tror jag är där det börjar. Att jag törstar, jag längtar, jag hungrar, jag kanske till och med desperat efter anden. Därför att jag inser det som vi sa tidigare, att jag klarar inte av att ens liksom göra en litet uns av det kristna livet i egen kraft. Då kommer jag bli antingen högmodig eller missmodig. Utan jag behöver andens hjälp, Guds kraft i mitt liv.
Så, och då tänker jag också, det är ju hunger efter liv. Alltså i allmänhet också. Det är ju liksom, det är ju den, vi tror ju att det är bara i Gud att vi verkligen kan hitta och finna liv och liv på riktigt. Och det är ju en dimension av det också.
Precis. Så där tror jag att det börjar med längtan. Sen kan man gå vidare. Lukas 11 och 13 så säger Jesus att om nu ni som är onda ger goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge helig ande åt dem som ber honom? Så det är ju ett naturligt nästa steg, att be om det. Be om ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Yes. Jag ber om att få leva ett liv som är fyllt till överflöd av den heliga ande. Från det kan man gå vidare. Alltså det finns ju mycket bibelsammanhang som jag tänker på som man kan ta upp här. I Apostlagärningarna 5 och 32 så säger Petrus att Gud ger den helige ande åt dem som lyder honom. Det är intressant. Och det kan man ju koppla ihop det här att om anden vill ge oss kraft att leva, att tjäna osjälviskt för andras uppbyggelse, så kanske det inte är någon nytta med att ge helig ande till dem som tänker vara olydiga. Hänger ni med? Alltså, varför ska jag vara fylld till överflöd om jag aldrig liksom låter det här överflödet komma någon annan människa till del? Och lydnad, det är inte samma sak som lagiskhet. Lydnad är viktigt i både nya och gamla förbundet i Bibeln. Och är en nyckel till att förlösa det Gud vill göra i våra liv. Och för att lyda Gud så behöver vi ha en relation med Gud. Kunna lyssna in Gud och så vidare. Så det finns massa saker som liksom avgränsas av det här. Men för att man inte ska då hamna i något prestationsdike så kan man också ta Galaterbrev 3. Där Paulus säger så här att, ja, men hur fick ni den heliga ande? Var det genom att göra laggärningar eller genom att lyssna i tro? Nej, ni fick anden. Och ni ser mirakler bland er därför att ni lyssnade i tro. Så det handlar om tro. Lyssna i tro, inte bara köra på med religiös upptagenhet för att visa att jag är duktig inför Gud, så att säga.
Och där kan man ju, passar jag på att fråga er här då, som förmodligen har studerat mer både grekiska och teologi än vad jag har gjort. De här orden, lyssna, tro, kanske till och med följa och lyda, är inte de väldigt nära besläktade med varandra?
Så jag tänkte ju på, nu hoppade jag ju av hebreiska kursen andra halvan, så Simon får detta till. Men jag tänkte på just att lyssna på hebreiska, att det är väldigt nära connected Shema. Med att lyda, precis.
Ja. Eller, ja, Shema Israel, det är ju en böjning av det, men Shama, eller Shama, hur man nu uttalar det. Jag tror jag somnar ganska lika ändå. Det är ju både lyssna, lyhördhet, lyda.
Ja.
Och det intressanta när Salomo till exempel i gamla testamentet, kung Salomo fick en dröm där Gud säger du får önska dig vad du vill. Och man tänker att han kanske önskar rikedom och makt och här och allting, men han önskar sig vishet står det ofta i de flesta svenska översättningarna. Men där står det faktiskt i hebreiskan att han önskar sig ett lydigt eller lyssnande hjärta. Alltså det är det han önskar sig.
Wow.
Så det här går verkligen hand i hand med varandra.
Och det blir, den storyn om Salomo där blir ju ännu större i det ljuset.
Precis, sen kan man ju lägga till att han inte lyckades hela vägen i sitt liv, men det är en annan sak.
Han var ju människa.
Men sen tänker jag också, om man ska gå vidare här på det vi har pratat om, det här hur-frågan, så tror jag att det du var inne på, tro, och då skulle jag vilja säga tro, kapitulation och ett förnyat sinne. Om man lägger ihop de tre så har man också nycklar för ett liv i den heliga ande, i Guds kraft. För tro är ju inte bara ett teoretiskt försanthållande, utan tro i Bibeln handlar om att förtrösta, det är en personlig förtröstan på någon. Och har jag den tron, då kommer det bli naturligt att jag överlåter mig till den jag tror och förtröstar på. Jag vågar luta mig på honom med hela min tyngd, så att säga. Och nästa steg här då, kapitulation, det handlar ju om att inse att jag kan inte själv. Det kristna livet handlar egentligen om att kapitulera så att Gud kan få göra det han vill göra i mig. Och där kan man utmana ännu mer och säga att när man förstår det, att det handlar om att kapitulera och inte prestera, då försvinner också alla våra ursäkter, för det handlar inte längre om vad jag kan och inte kan. Jag kan inte säga som Mose, jag kan inte tala eller säga någon annan. För då tror jag att det handlar om mig igen. Om jag verkligen inser att det handlar om Guds förmåga, Guds kraft, Guds styrka, Guds kapacitet, Guds andes verk i och genom mig, då har jag inga ursäkter att komma med.
Just det. Och då är vi inne på det tre steg där. Det första var att önska. Det andra var att be om. Och det tredje här då blir att kapitulera.
Ja, tro, kapitulation. Och sen sa jag väl också lite grann att förnyelse av sinnet. Jag tror att det är också en viktig sak. Alltså genom Guds ord, att vårt sinne får bli, så att vi kan läsa i ordet vad det är anden vill göra. Så att vi vet när vi upplever en impuls eller maning, eller vi hör någonting så att säga, att vi vet att det är anden och inte någonting annat.
Just det. Men den förnyelsen sker väl genom anden, antar jag. För att vi förnyar inte oss själva nu.
Nej, vi förnyar inte oss själva. Men jag tror att sinnets förnyelse, som Romarbrevet 12 och 2 talar om, den sker avgörande genom Guds ord. Vårt sinne förnyas genom att fylla oss med Guds ord och tankar. Så att när sen anden kommer med den här förnyelsen inifrån, då kan vi se att det står i linje med ordet. För annars är det så lätt att den här knoppen mellan axlarna eller mellan öronen på oss liksom står i vägen för det anden vill göra i våra liv.
Ja, och det vill vi ju verkligen inte göra, att stå i vägen för det som anden vill göra i våra liv. Vi vill bjuda in anden, som är en person som vi kan ha en relation till, att verka i våra liv, att leda oss och att skapa nytt liv i oss och genom oss, så att vi kan tjäna andra med det som vi har fått. Tack till dig, Simon, att du ville komma hit, att du ville dela lite av dina tankar med oss. Guds rika välsignelse över dig och allt som ligger framför dig.
Tack så mycket, och detsamma till er.
Du har lyssnat på Vägen hem, en podcast om lärjungaskap och församling. Om du har frågor eller synpunkter till oss, så får du jättegärna höra av dig till vår e-mailadress vagenhempod@gmail.com. Tills nästa gång så önskar vi dig Guds välsignelse.
Du lyssnar på Vägen hem, en podd där vi, Heiner och Simon,
Jag skrattar ju.
Men det är väl jättebra. Vi pratar i alla fall om församling, lärjungaskap och livet med Jesus. Nu är det din tur, Simon.
Va? Tack. Ja, men nu rullar den.
Ja, just det, det var outro som var på nu. Inte
och dessutom.
Det hade ju inte...
Dubbelfel.
Det blir fantastiskt. Dubbelfel. Inledning på en podd.
Eller
hur? Ni börjar skratta och gör fel. Ni får ha en bloopers-avsnitt någon gång. Ja. Där.
B-roll.
Nej, men det borde vi ha, det borde vi faktiskt klippa in.
Ja, men det, vi kan ha med det. Vi kan ha med det. Yes. Absolut.
Snälla.
Då kör vi igen.